Temat för dagens predikan idag är ordet ja. Och jag har valt att läsa inledningsorden från psalm 139, vers 1-14. Och där säger psalmisten så här: Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sån kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag inte kan förstå den. Var ska jag gå för ditt ansikte och var ska jag fly för ditt ansikte? Var ska jag gå för din ande och var ska jag fly för ditt ansikte? Om jag för upp till himlen är du där, bädde jag åt mig i dödsriket, så är du där. Tar jag morgonrånadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger må mörker falla över mig och ljuset blir till natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl.
Du får gärna vara med mig i en bön. Tack Herre för att du är här. För att vi får samlas så här tillsammans för att umgås med varandra och umgås med dig och fira vår tro. Jag ber Herre att du ska vara med i det jag kommer säga nu. Herre, låt det som är från dig landa rätt i de hjärtan som behöver det. Vi ber också för de gåvor som vi samlat in. Herre, tack för att vi kan få vara med och ge av våra tillgångar och våra medel till att sprida ditt rike, Herre. Jag ber att du ska välsigna de pengarna och att de ska komma till god användning, Herre. Amen. En annan sak som är fantastisk med den här söndagen och vintertiden är ju att nu får man börja julpynta. Nu är det okej, för nu har det hänt något som heter vinter och då är det jul. I princip. Så nu vet ni det, vad ni ska göra när ni kommer hem. Vi ska läsa tillsammans från Johannes evangeliet kapitel 21 och texten kommer komma upp här bakom så att ni kan följa med i den. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberiasjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: jag ger mig ut och fiskar. De andra sa: vi följer med dig. De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej och han sa: kasta ut nätet på högra sidan om båten, då får ni fisk. De kastade ut nätet och nu orkade de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för att han var inte klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem: hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast de var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna: kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Och den här förmiddagen så ska vi titta lite närmare på Petrus. Och Petrus är sannerligen en färgstark karaktär i denna lärjungaskara. Han hette från början Simon, Och Jesus ändrade hans namn och la till Petrus, som betyder klippan. Kefas kallas han vid något tillfälle också. Och han var en galileisk fiskare. Han var bror till Andreas, som också var en av Jesu lärjungar. Och de kom från en by som hette Betsaida. Och Petrus var den första som kallade Jesus för Messias, som förstod vem han var och sa det. Och han verkar ha förstått redan från början när Jesus kallade honom att han var mer än bara en rabbin och en lärare. Och när Jesus går på vatten så är det Petrus som kliver ur båten för att göra detsamma. Under den sista måltiden då Jesus berättar att en av de 12 skulle komma att förråda honom och att de andra också skulle överge honom, så lovar Petrus dyrt och heligt att även om alla andra skulle överge Jesus så ska han minsann aldrig göra det. Och Jesus besvarar det här påståendet med att säga att innan tuppen gal så ska du ha förnekat mig 3 gånger. Och när Jesus grips i ett semane så verkar Petrus till en början kunna leva upp till sitt ord. När soldaterna kommer dit så drar han ett svärd och hugger örat av en av dem. Men Jesus tillrättavisar honom och helar mannen. Och efter det så skingras lärjungarna och rädda för att bli gripna dem också. Men Petrus återvänder och han följer efter till överste prästens hus för att se vad det är som händer. Och jag läser från Markus. Petrus var nere på gården. Då kom en av överste prästens tjänsteflickor. Och när hon fick syn på honom där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sa: du var också med Jesus, han från Nasaret. Men Petrus förnekade detta och sa: jag förstår inte alls vad du menar. Och han gick ut på den yttre gården. När flickan fick se honom där sa hon återigen till dem som stod i närheten: men han är en av dem. Och Petrus förnekade på nytt. Strax efteråt sa de som stod där till Petrus: visst är du en av dem, du är ju från Galileen. Då svor han och bedyrade att jag känner inte den där mannen som ni talar om. I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom: innan tuppen har galt 2 gånger ska du 3 gånger ha förnekat mig. Och han brast i gråt. Och efter det dör ju Jesus. Och Petrus tvingas på något sätt inse att han kommer få leva med det här sveket resten av sitt liv utan någon chans att ställa det till rätta. Och till och med efter att Jesus har uppstått så tycks Petrus på något sätt ha gett upp. Och han har gått tillbaka till att börja fiska. Han har gått tillbaka till det liv som Jesus kallade honom ifrån. Och jag har svårt att inte läsa det som en markering från Petrus sida. Att på något sätt så är hans liv som människofiskare slut. Och även om Jesus har uppstått så är det kört för hans del, för han har gjort bort sig. Och kanske så kände han att han genom sitt svek inte platsade som en människofiskare, utan han var degraderad till en fiskfiskare. En fiskare. Ja. Vi vet inte det. Det står ingenting om hur han tänker i det här beslutet. Men han går i alla fall tillbaka till att börja fiska fisk. Men det tycks ändå vara en längtan i honom som driver honom till att kasta sig i vattnet och simma i land när han förstår vem det är som står där på stranden. När han förstår att det är Jesus så vill han ändå till honom. Han vill ändå vara nära honom. Och det står att de är bara 100-tal meter från stranden, vilket jag kan tycka är ganska långt. Men han kastar sig i och simmar i land. Om vi läser vidare i berättelsen från Johannes. Från vers 15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina lam på bete. Och han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Sannoliken, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sen sa han till honom, följ mig. Petrus vände sig om och fick se den lärjunge som Jesus älskade. Fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter. Han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom frågade han Jesus, herre, hur blir det med honom? Jesus svarade, om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig. Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö. Utan om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det. Och vi vet att hans vittnesbörd är sant. Jesus gjorde också mycket annat. Och om var sak skulle skildras för sig, tror jag inte hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Och den här berättelsen avslutar hela Johannes evangelium. Det är Johannes då som är den här lärjungen som Jesus älskade. Eller som refererar till sig själv som det. Och den här berättelsen handlar ju om hur Petrus får upprättelse och om hur han på nytt får den här kallelsen från Jesus att följa honom. Och tre gånger frågar Jesus Petrus om han älskar honom. Och man skulle kunna tänka att det är en gång för varje tillfälle som Petrus förnekade Jesus. Och varje gång han på något sätt svarar ja, jag har dig kär, ja, jag älskar dig, så ger Jesus honom en kallelse. På samma sätt som han kallade Petrus att bli människofiskare så kallar han honom nu till att ta hand om hans får, hans jord, hans flock, de troende. Men Jesus stannar inte bara där utan han talar också om för Petrus att hans efterföljelse kommer bli allt annat än enkel. Han talar om för Petrus om att det kommer till sist leda till hans död, kommer leda till att han får bli martyr för sin tro. Och på något sätt medan vi väntar på att Petrus ska svara ja eller nej på det här kallelsen, följ mig, så slutar Johannes sin berättelse med att dementera ett rykte om han själv istället. Och säga att om Jesus gjorde jättemycket annat och all världens böcker räcker inte till, vilket är ett ganska härligt sätt att avsluta en berättelse. För då känner man, jaha, vad hände sen då? Men Johannes lämnar oss ståendes i Petrus ställe. Med en fråga från Jesus. Älskar du mig? Och jag tror att det är en fråga som Gud ställer till oss igen och igen och igen. Men på samma sätt som Jesus här på stranden så nöjer han sig inte med ett snabbt svar eller med bara ett ja. Utan han preciserar att om du älskar mig, för mina får på bete. Om du älskar mig, var en herde för mina får. Och om du älskar mig, ge mig hela ditt liv. Och Petrus får först tillfälle på något sätt att säga ja till en kärlek som han har förnekat. Att säga ja till Jesus själv igen. Och sen får han en chans att säga ja till en kallelse ut i tjänst. För mina får på bete, var en herde för dem. Och sist så får han en kallelse att följa Jesus hela vägen. Att ge honom hela sitt liv. Och på samma sätt som Petrus så får vi en tredelad fråga. Älskar du mig? Vi får en chans att säga ja till Jesus själv. Och det är på något sätt där livet med honom börjar. Vi får en inbjudan till en relation. Och jag tror att Gud har skapat världen, att han har skapat mig och dig för att han vill oss. Han vill dig, han älskar dig och han längtar efter att få en relation med dig. Längtar efter att du ska säga ditt ja till honom. Svara ja på den här frågan. Och kanske så är du här och har aldrig gjort det. Och det är ett ja du kan säga när som helst och var som helst. Men idag kan få vara ett sånt tillfälle. Och vi får också i frågan, älskar du mig, en kallelse som innefattar andra människor. För mina får på bete och var en herde för min flock. Och på något sätt så tror inte jag att den handlar bara om att till exempel då vara en pastor eller vara en herde på det sättet. Jag tror att det handlar om kallelsen till sin nästa. När Jesus får frågan vilket som är det största budet, så är en del av det att du ska älska din nästa som dig själv. Och att älska Gud leder alltid till att vi börjar älska andra människor. Alltid. Att vi ser dem med hans ögon och att vi börjar bry oss om dem på ett sätt som vi inte gjort innan. Och är du kristen så har du människor i ditt liv, helt säkert, som du inte hade haft något att göra med om du inte hade varit kristen, om inte Guds kärlek till andra människor hade funnits i ditt liv. Du hade inte brytt dig om dem, sett dem eller tagit dig an dem om du inte hade det här hjärtat. Och det var lite det Ulla pratade om. Om saliga är de fattiga, om att Jesus är tydlig i det. Andra människor som har det svårt, andra människor som världen på något sätt klassar som sina minsta. De är vi kallade till att älska och att finnas till för. Och om man svarar ja på det här, älskar du mig, så händer någonting i oss att vi också börjar älska de människorna. Och vi hade en ekumenialedartackfest, jag vet inte hur man ska säga, tackfest för ledarna i ekumenia som är barn- och ungdomsverksamheterna här i församlingen. Och de lägger så mycket av sin tid och av sin kraft på snoriga barn och dryga konfirmander och tonåringar. Och det gör de för att de älskar dem. För att Gud har rört vid deras hjärtan och de ser på de här barnen och tonåringarna och vet att de behöver mig. De behöver att jag är här. Och sen så kanske man då, som en annan fellow-ledare säger, att man kanske inte alltid känner jättemycket kärlek till dem. Det är okej, för man älskar dem någonstans i grunden. Även om man ibland blir arg när de springer på tak och klättrar på väggar och sådär. Men det hör till. Men poängen är att Gud har rört vid deras hjärtan så att de älskar de här ungdomarna och barnen och lägger tid på dem på ett sätt som de kanske inte hade gjort annars. Och om du sitter och känner nu en svag panik växa över att mitt liv ser inte ut så, jag har inte de här människorna i mitt liv, då behöver du be Gud om ett vidrörande. Du behöver säga ja till honom, svara ja på det här, älskar du mig? Och det är ett ja du kan säga när som helst och var som helst. Och idag kan få vara ett sånt tillfälle. Och till sist så får vi frågan om vi älskar Gud mer än livet själv. Och om vi läser vidare i apostlagärningarna om Petrus och den tidiga kyrkan, så kan vi se att han sa sitt ja. Att han gav hela sitt liv i tjänst för Gud, och han blev faktiskt också en av martyrerna. Han blev dödad på grund av sin tro. Och de allra flesta av oss kommer inte att bli martyrer, jag tror inte det i alla fall. Men att ge sitt liv för Gud handlar om så mycket mer. Och återigen, det här viktigaste budet som Jesus säger är att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Och du ska älska din nästa som dig själv. Och när jag hör den här frågan från Jesus på stranden riktas mot mig, älskar du mig? Så är det här budet som hoppar upp i mitt huvud och jag tänker, gör jag det? Älskar jag Gud av hela mitt hjärta, av hela min själ och av all min kraft? Och ibland när jag och min man smsar varandra så kanske den ena skriver så här, ja, jag älskar dig, och så skriver den andra så här, jag gillar dig med, för att det är ganska roligt. För att det är inte det man ska säga, utan man ska ju säga, jo, men jag älskar dig också, så där. Men det är lite roligare att säga, ja, jag tycker om dig, för att det blir så här. Ja, det är konstigt. När jag hör den här frågan från Gud, älskar du mig, Nomi? Så kan jag känna att om jag ska vara ärlig så blir mitt svar, jo, men jag gillar dig. För jag är inte riktigt där jag vill vara. Jag vill älska Gud av hela mitt hjärta, av hela min själ och av all min kraft. Men det är svårt. Och det är hela tiden jättemånga andra saker som slåss om det utrymmet i mitt liv. Som vill vara det viktigaste i mitt liv. I Matteus 6:21 står det, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och jag har inte alltid min skatt hos Gud. Han är inte alltid det viktigaste i mitt liv, även om jag vill det. Utan det är någonting jag hela tiden måste återkomma till och på något sätt rikta in mig själv. För att svara ja på frågan, älskar du mig, handlar om att Gud får vara just den viktigaste i ditt liv. Och det betyder inte att det inte får finnas andra saker i ditt liv. Människor som du älskar, hobbys och frimärken och drejning och windsurfing och allt vad det kan vara. Utan frågan är vad som är det allra, allra viktigaste. Och det behöver få vara Gud. Bob Dylan har skrivit en sång som heter You've got to serve somebody. Du måste tjäna någon. Och så är det i våra liv. Vi tjänar alltid någon. Och frågan är vem det är. Är det oss själva? Är det mammon som vi så gärna slänger oss med, som betyder typ världen, pengar, karriär, makt? Så. Eller är det Gud? Och det är en fråga vi behöver ställa oss hela tiden. Och det är ett ja som vi behöver säga om vi vill leva våra liv tillsammans med honom. Och det är ett ja du kan säga när som helst och var som helst. Men du kan säga det här idag. Och vi ska strax fira nattvard. Och i nattvarden så får du ett utmärkt tillfälle att svara ja på den här frågan. Älskar du mig? Oavsett vad det är du känner att du är i den processen. Du kanske är här borta vid det första jaet igen och känner att jo, men där är jag. Jag måste säga ja till Jesus själv. Det har inte jag gjort. Eller det har jag gjort, men jag har inte gjort det på länge. Eller det är liksom, jag behöver, där är jag, vid det första jag. Eller ser du vid den andra frågan där du märker att men mitt liv är inte präglat. Jag älskar inte andra människor. Jag har inte Guds hjärta för andra människor. Jag älskar inte Gud så mycket att det syns på hur jag behandlar andra. Eller hur jag ser andra. Så är det där ett ja du behöver säga. Eller så vet du där du sitter att men Gud är inte det viktigaste i mitt liv. Om han säger älskar du mig så säger jag jo men jag gillar dig. Och det behöver förändras. Och i nattvarden så ger Jesus sig själv till oss. Han ger sig själv för oss. Han har gjort allt. Priset är betalt. Allt vi behöver göra är att ta emot, att säga ett ja. Och vi ska ha tid för ljuständning, för förbön och för lovsång. Och tid för dig att söka Gud och vara nära honom. Och jag vill uppmuntra särskilt till förbönen. Det finns en enorm styrka och kraft i att be tillsammans så att någon annan ber för dig. Och det kan man göra där man sitter i bänkarna också. Det är inget särskilt med den här platsen så, utan ni kan be för varandra där ni sitter. Men gå inte miste om det. Ett ja är ju mellan dig och Gud, absolut. Men för att det ska kännas verkligt och för att det verkligen ska få påverka ditt liv så kan det vara väldigt bra att säga det högt till en annan människa. Speciellt om det är första gången du gör det. Så jag vill verkligen uppmuntra dig att söka dig till förbönen och säga att jag, det här har jag kommit fram till idag. Att här jaet behöver jag säga. Eller när Gud frågar, älskar du mig, så är det här mitt svar och kan inte du hjälpa mig att be för det? Och så gör den personen det och ni kan be tillsammans över det beslut eller den process som du är i. Det är jättebra förbön. Det är en jättestyrka. Och något väldigt speciellt och fint som vi har som församling, att vi kan hjälpa varandra. Sen så kan du naturligtvis söka dig till förbön för precis vad som helst. Behöver inte vara något av det här, men sitter du med de här besluten idag så vill jag uppmuntra dig lite extra att söka dig dit. Och det finns en film som heter Frost, eller Frozen heter den på engelska, som är en tecknad Disney-film som handlar om en isprinsessa som heter Elsa och hennes syster. Och när de är små så råkar Elsa då, som har iskrafter då, eller man ska säga magi, hon råkar skjuta sin syster i huvudet, som man kanske gör, med sin iskraft, så att hon får en vit slinga i håret och sådär, och hennes huvud börjar frysas, och de måste skynda sig för att stoppa den här processen så att hon inte blir, hela hon blir gjord till is. Och då åker de till trollen obviously också, och träffar trollkungen som ska rädda det här då liksom, och så frågar han bara, men är hon född med krafterna eller är hon förhäxad liksom. Nej, men hon är född med det. Bara, okay, ja. Ja, det, ni hade tur att det inte träffade hjärtat utan att det träffade huvudet, för hjärtat det förändras inte så lätt, men huvudet kan låta sig övertalas. Och så är det i våra liv och så är det med vår tro, att om Gud inte får ta plats här inne i hjärtat, så är det lätt att låta sig övertalas eller att låta andra saker ta den platsen. Att tappa bort det lite grann. För att huvudet blir lätt övertalat. Man blir lätt distraherad och bara, åh, titta en fågel, och så är man iväg liksom. Men hjärtat, det som är i hjärtat, det är det som på något sätt styr våra liv och våra beslut och våra handlingar och som är vår grund. Så ta gärna det här tillfället, den här gudstjänsten, den här stunden med nattvard och förbön, att rannsaka dig själv och ditt hjärta och att svara på den här frågan: älskar du mig av hela ditt hjärta, av hela din själ och all din kraft? Vill du göra det? Och ta det här tillfället att säga ett ja till Gud. Vi ber tillsammans. Herre, du känner oss. Du vet precis vilka vi är och var vi är i våra liv, Herre. Du vet också svaret på frågan: älskar du mig? Redan innan du har ställt den, Herre, så ser du i mitt hjärta hur det står till, Herre. Och du ser våra hjärtan, Gud, och du ser också de som sitter med en längtan att förändras, Herre. Att få säga ett ja som får påverka hela livet på olika sätt. Jag ber om mod idag, Herre, och jag ber om din kraft och din närvaro i våra liv så att vi kan få förändras och förvandlas, så att vi kan få säga ett ja och vi kan få följa dig och veta att jo, men vi älskar dig. Och Herre, du ser att det är en livslång process, att vi hela tiden springer iväg i olika håll och även om vi försöker så blir vi distraherade. Hjälp oss att hela tiden komma tillbaka till dig, att hela tiden rikta in våra hjärtan på dig så att vi inte blir så lätt övertalade. Nu ber vi om i ditt namn, Jesus Kristus. Amen.